Ber Herre i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Tack ska ni ha, gänget här på scen, inklusive mig. Hörrni, jag skulle tala om en sak som har varit på något sätt och bullrat i mig en par veckor. Jag kanske, om jag ska få välja någonting som jag bara ska få predik om varenda söndag, så tror jag det är ganska nära det jag skulle välja. Så kanske man får en kallelse i himmelen att predik om bara en sak. Så ska vi vilja bli den här, vad man är för någonting där som ska tala om bara den här saken. Jag har någon rubrik som inte vet vad den säger dig, men inte vet heller vad den säger mig. Men det står så här: låt hans jag är bli ditt du är. Lite kryptiskt, men jag tycker ganska fint. Och håll, sök inte, för ju nu vad ni vill, men till fördel idag om du på något sätt koncentrerar dig. För jag har någonting som jag känner är väldigt viktigt och som jag skulle vilja, speciellt ni som är yngre än mig, lära er det här, så lever du ett bättre liv. Och ni som är äldre, så lär er det också. Men så här har jag en text från andra Korintherbrevet 12 som är så här: och för att jag inte ska förheva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhever mig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig. Men han svarade mig: min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, över misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Så typiskt paulinsk paradox, att han är svag och sen stark. Han tycker om att bolla med orden oftast på det sättet. Jag skulle idag vilja på något sätt döda lite så här pingstmyter. Nämligen vad det handlar om att vara kristen och gå tillsammans med Jesus. Jag har hört, och jag kommer till det senare, men jag hör lite för ofta, för att jag ska vara riktigt nöjd i mitt hjärta, så hör jag människor som till exempel säger att idag mår jag så dåligt så jag vågar inte gå till kyrkan. Det är på något sätt att det ska finnas någon osynlig ram över hur du ska ha det för att du ska våga ta dig hit. Att ha en riktigt sunken dag och du har ångest och du kämpar där hemma, så är det inte först du tänker att nu ska gå till kyrkan. Det borde ju vara så. För man är rädd, vad ska människor tycka och tänka om mig när jag kommer här och har tunga ner i marken och ser ledsen ut. Jag som kan lite någon vers i alla fall i Bibeln, så får för mig i alla fall att vad Jesus gjorde var att han kom för de sjuka. För det är de som behöver en läkare. Därför borde det vara en grundförutsättning att när vi kämpar och är svaga och sjuka, vart ska vi gå? Jo, vi ska gå där Jesus är. Och finns inte Jesus i församlingen, ja, Jesus hjälp oss. Så det borde ju vara någonting som är tydligt och klart med oss. Att har vi lite sunkit, vi behöver gå till församlingen. Och det är lite det jag skulle vilja tala med dig om. Och kanske ropa om jag blir riktigt ivrig. När jag hade varit kristen cirka ett år hade jag en syn som kom att påverka ganska mycket. Två syner när jag hade varit kristen. De hade en veckas mellanrum. Och de båda påverkade mitt kristna ju ganska mycket. I ena synen så kom djävulen och andra synen kom Gud. Och de på något sätt intressanta syner båda två. Men en av de här synerna som jag hade, så såg jag en bild mitt i allt. Jag låg på, av någon anledning, på Söderfjärden, på en åker. Och på den åkern, det var helt mörkt och allting var mörkt. Och så ligger jag där helt paralyserad. Jag kunde inte röra en muskel. Och jag minns, jag var väldigt så här förvånad och funderade, vad i all sin dag är det här? Jag ligger där och inte kan göra någonting överhuvudtaget. Medan jag ligger där, så från ingenstans, från tomma intet, så kommer en stor, väldig hand ner från himmelen. Och denna handen kommer ner och tar tag i min hand. Och i den millisekunden han rör mig, eller handen rör mig, så kommer fullständig kraft i hela kroppen. Och över en iver och förvåning i synen då hoppar upp på mina fötter och rusar till bästa närmsta vänskapskrets och ska berätta vad Jesus hade gjort. Denna bild, denna syn kommer att påverka mitt kristna liv i den bemärkelsen av att Guds gärningar är oberoende av min styrka. Jag tror vi börjar komma och förstå och fatta det här. Att det Gud vill göra med oss är bara beroende på honom och jättelite på mig. Och det var i alla fall skönt för mig att veta att, att få klart för mig som en väldigt svag och bräcklig man. Jag är det. Jag känner ingen som blir så sårad så enkelt som jag. Jag tror jag redan nu är sårad. Jag har fått så lite respons. Alltså, man är sån som människa, man är väldigt ofullkomlig. Det kom en pastor och sa till mig en gång, du får aldrig bli pastor, du är för sårbar. Och det är inte så roligt att höra när man vill bli pastor, eller jag aldrig vill bli pastor, här står man. Men jag har i alla fall lärt mig det här. Att Guds kraft, och förstår du det här, jag kommer vara lite ivrig idag, men det får man väl vara. Guds kraft är något som kommer från Gud och inte av mig själv. Det är inte mina egna armhävningar när jag läser Bibeln. Det kommer ju Guds kraft när jag läser Bibeln, för det är Guds levande ord som verkar i oss. Men kraften är ändå från Gud och väldigt lite från mig. Så det ser jag i alla fall och det observerar jag när man går tillsammans med Herren. Att det handlar bara om Jesus. Och när kyrkan och församlingen handlar mindre om Jesus och mer om människor, då får vi bara sätta lapp på luckan och sälja Sion någonstans. För kyrkan ska handla om Jesus, kraften i han och hans namn som han vill förhärliga här på jorden. För jag har kämpat emot värld, jag tycker om värld, en del tycker jag är för ärlig. Men jag har kämpat sista tiden ganska mycket. Jag tyckte att jag inte varit tillräckligt bra kristen. Inte tillräckligt bra vän och allra minst inte tillräckligt bra pastor. Och jag började fundera på det där med, vad är det där tillräckligt bra egentligen? Och kom fram till då med någon form av ingenjörslogik, fram till att det tycks finnas osynliga barriärer och nivåer som talar om för oss vad en bra kristen är. Och hur en sån definieras. Och så funderar jag och filosoferar för mig själv en tisdag natt. Att kanske dessa saker är saker som vi kopierar från världens sätt att se på saker och ting. Att man ska vara stark. Och man ska ha allting. Man ska följa lagen. Det är 100%. Och då är man bra. Men sen kan Paulus då, när jag tycker om honom någonstans, jag läser Bibeln och så står det att han nästan med flit kommer till korinterna svag. Varför det? Jo, för han ville inte att predikan skulle bestå av mänsklig vishet eller ord, utan av Guds kraft. Att han ville mera förlita sig på att det finns en helig ande som kan göra någonting som jag måste förlita mig 100% på, istället för att det ska handla om mina präktliga teologiska kunskaper. För när jag är svag är han stark. Ursäkta, nu är lite så aggressivt ivrig idag. Jag måste lite lugna ner mig. För jag tycker i alla fall när jag läser Bibeln att Gud tycks älska att arbeta genom och i vår svaghet. Överallt i Bibeln läser vi hur Gud möter dessa svaga med hans styrka. Lame reser sig. Den blinde ser. Äktenskapsbrytaren får chans till nytt liv. Hela tiden möts detta svaga, detta ofullkomliga, det möts av Guds fullkomlighet, av Guds kraft och hans styrka och kärlek. Ibland får i alla fall jag känslan att svagheten är en förutsättning för att vi ska kunna möta Gud. Att det är nästan så att vi måste på något sätt inse att oj, i förhållande vis till Gud är vi ganska losers. I'm a loser baby. Ja, det är en gammal sång. Alltså, då vi blir 100%, så får han bli. Då vi blir 0% ska jag säga, får han bli 100%. Då vi kommer paralyserad inför Gud och inte kan röra en muskel. Det är då vi tillåter att Guds egen hand kommer ner och får göra verket i oss. Intressant tänker jag då, som en halvt teologisk nörd, att Paulus säger i 2 Korinther 12:9 att hans kraft, Guds kraft, blir fullkomnas i svaghet. Ordet kraft är samma ord som Jesus säger åt oss i Apostlagärningarna 1:8. Att då den helige ande kommer över oss ska vi få kraft och bli hans vittnen. Och använder man lite teologisk logik, både ingenjör och teolog, ska man slå ihop de här två. Att för att få denna kraften för att bli hans vittne, alltså att leva med Jesus, så blir vi först vara svaga inför honom. Alltså, det ordet dynamiskt då på grekiska. En kraft i Bibeln som ofta eller nästan alltid symboliseras med den helige andes rörelse. Alltså fullkomnas denna kraft från Gud då vi i oss själva är svaga, ofullkomliga och inte kan göra så mycket åt det. Jag minns en gång när jag blev sjuk av en anledning, fick ena benet, blev lite svårt att förklara, men jag har två vittnen här i salen bland oss som kan berätta hur det var. Men väldigt förlamande effekt som drabbade mitt höger ben. Och det började på en lördag, det blev söndag, det blev måndag, det blev bara värre. Och jag minns på måndag så började jag släpa benen, för det kändes som att kraften bara ven ut ur kroppen. Och så blev det lördag kväll, måndag kväll, och jag låg där och funderade och såg pärleporten då i sedvanlig ordning framför mig. Och Sankte Per som vinkade hit mig. Och funderade, nu fan och Herren, ta hem mig. För det var något märkligt, svårt att förklara, men det var som att kraften bara dränerades ut ur kroppen. Och där vid 10-tiden får ett meddelande av en anonym broder. Det står, detta är inte slutet. Gud kommer göra någonting stort. Men det är uppmuntrande att få. Detta är inte slutet. Får leva någon dag till kanske, tänkte jag. För mig själv var lite besviken. Måste erkännas också i sedvanlig ordning. Och så hände ingenting, men jag fick ändå någon tro för att kanske någonting hände. Och så dröjde det ungefär 10 minuter. Så får ett meddelande av en annan broder. Där står det enbart en mening i det meddelandet. Jag tycker om de här raka rödbröderna. Står det, jag tror att Herren vill hela dig nu. Stod bara det. Och så dröjde högst 5 sekunder. Det är väldigt svårt för mig igen att återge när man inte har varit med om det. Men det är som en varm vind sveper över rummet. Och på en halv sekund av ren förvåning hoppar jag upp. Dansar ner utan skor. Ja, inte som skor hade heller. Så dansar jag ner på trapporna där jag bodde. Så hoppar jag omkring där nere. I ren förvåning. Och sen kommer jag på vad jag håller på med. Så jag måste lite lugna ner min präktighet. Men då på något sätt lärde jag mig igen att när jag är 0% och bara desperat inför Jesus, så kan han bli 100% och röra mig med hans kraft. Och kanske är viktigare för dig och mig att förstå att hans kraft är inte beroende av vårt liv, hur vi har det, hur vi känner det, hur vi upplever det. Han kan röra oss fast vi har mycket kraft och glädje. Han kan röra oss fast vi är 0% och ner på botten och kämpar. Kanske det ibland behövs lite extra desperation i oss. Så vi fattar att vi inte kan rädda oss själva. Kanske sätter vi då enklare vårt hopp till att det finns någonting utanför oss som får gripa tag i oss. Och fixa det åt oss. Vad Paulus håller på med i den där texten, det är inte att han håller på att försvara sitt apostlaämbete. Tänk att han höll på 2 kapitel med det. Men det gör han. För det är folk som tycker att han inte är en riktigt bra apostel, så han skriver senare i samma text de så kallade superapostlarna. Han hänvisar till några andra som är emot honom. Och Paulus sätt, och det har jag varit in på tidigare, att försvara hans apostelämbete är väldigt intressant. Han berättar att han har blivit stenad, misshandlad, alltså piskad. Han har varit utsatt bland rånare. Han har flytit på någon planka i skeppsbrott. Han har lidit under kalla nätter, under varma nätter och dessutom med omsorg över alla församlingar. Att på något sätt den ena pinan efter den andra. På det sättet försvarar Paulus sitt apostlaämbete. Varför det? Jo, För Guds kraft handlar inte om hur bra han är, utan hur beroende han är av Gud. Jag har lärt mig när man är ner i dödsskuggans dal, man blir så desperat av Jesus. Det är som Paulus, han är i fängelsehålan där med Silas, och han blir piskad där inne. Och så är de där nere i stocken och längst in i någon kammare. Det är fullt med råttor och bisområttor och minkar och rev. Och så är de där inne, sönderslagna. Och vad gör de? Det står att de lovsjöng Jesus. De lovsjöng Jesus. Och så känner vi till historien, jordbävningar och befrielse. Guds kraft är inte beroende om hur bra ditt liv går. Det är hur desperat du är efter honom. Någon bra teolog sa att våra lidande får fram Jesus ur oss. Det är då på något sätt Jesus kommer fram. Jag har stort förtroende för mina bröder och systrar som går igenom stora lidanden. För när de lägger sitt liv till Jesus så ser man hur mycket Jesus dyker upp. Och hur levande tron blir. Varför det? Jo, för de sätter hela sitt hopp på honom. Paulus skriver att han till och med finner en glädje i ångest. Jag menar, hur gör man det? I misshandel, nöd, förföljelse. Hur kan man finna glädje i när hela ens värld raserar? Jo, för du bygger ditt liv på någonting som inte är den här världen, utan det är på Guds rike. Då kan vi få tag på hans liv på ett sånt sätt som inte den här världen kan ge oss. Så länge jag själv har varit med i Sion så finns det några händelser som hänger precis varenda år. Jag blir så ledsen på de här händelserna. Jag skulle vilja tänka sig kastrera dem, men det kan man inte. Men det är två saker jag alltid hör. Om man är i Sion så får man inte vara svag. Man får inte vara brusten. Man måste prisa Jesus och hoppa omkring. Och gör man inte så tror man i alla fall att jag hör inte hemma i Sion. Jag måste vara glad, jag måste vara stark, jag måste vara präktig. Det andra jag hör är att man inte heller får en svag tro. Jag har hört om folk som inte kommer till Sion för de tycker de har en tillräckligt bra tro. Jag menar att tronen går från Gud och inte någonting vi pressar fram, utan någonting vi tar emot. Och min dröm och min längtan, att vi skulle, församlingen kunna bli en sån kyrka, och vi ska få många såna kyrkor i Vasa, där vi alltid är öppna och vi är magneter för människor som kämpar och känner dem. Månne det blir, vilken dag nu möten händer i den här stan, men månne inte blir den dagen så jag får ta mig till kyrkan. För jag behöver en läkare just nu, för min själ är trasig. Och då vill jag ta mig till en sån plats där det finns läkare. Och församlingen är en bra plats, för det två eller tre församlade mitt namn, där jag är mitt ibland då. Jesus undervisade om detta. Han sa det att vi ska vara fattiga i anden, ödmjuka och kärleksfulla mot allt och alla. Vi ska inte eftersträva positioner eller makt. Vi ska ödmjuka tjänare som ställer sig längst bak i kön så andra får komma före. Alltså när Gud gör någonting i oss, då blir mitt i allt alla människor runt om och kring oss väldigt betydelsefulla. Det är svårt att älska Jesus och tala illa om någon människa på den här planeten. Vi ser tydligt att de människor som var svaga, sargade och misslyckade var väldigt nära himmelriket. Och nu säger jag någonting halvt radikalt. Men de som var stolta och påstod sig vara perfekta, och det här säger Jesus själv, inte ens slapp in i himmelen. Han säger det till fariseerna, att ni slänger tunga bördor på folket, ni säger att de ska göra det ena, de ska göra det andra, och själv kommer ni inte in dit. Varför det? För det ena borde ni göra utan att utesluta det andra. Nämligen visa barmhärtighet, kärlek, nåd till era medmänniskor. finns ett bibelord som jag tänker på varenda dag. Döm inte, så blir ni inte dömda. Om du inte vill bli dömd, döm inte. Men vill du bli dömd, fortsätt att döma. Jag menar, jag ser inte jättemycket fram emot om jag vet att en dag i framtiden kommer Gud själv att döma mig. För den dom du dömer med ska du själv bli dömd av, för att avsluta Jesus egna ord. För jag tror det är så här, kära vänner, att enbart när vi är ödmjuka och fullt beroende av Jesus som Gud har enda chansen att genom oss sprida Guds rike här på jorden. Då det inte längre handlar om oss, utan bara om Jesus. Ibland träffar man sådana människor där man bara ser Jesus. Det finns ingen agenda, inga behov att, jag ska inte än en gång gå in på sociala medier. Det finns inga behov att lägga upp selfies, inga behov att berätta om Anders Olins Crusades goldenministries.com. Utan det handlar bara om Jesus. Jag tycker det var stort, en av mina stora förebilder i livet gick hem till Herren häromdagen, Billy Graham. Hört på så många predikningar av honom och de har betytt så mycket för mig. En man som levde 99 år och predikade sedan han var 21. Och när man hörde honom så jag minns alltid när jag hörde. Jag hört kanske ett 50-tal predikningar av honom. Tyvärr inte live. Men när jag hörde dem så tänkte jag alltid efteråt på Jesus. Och det måste vara de bästa predikningar man har. Där vi bara kommer ihåg Jesus. Det handlar inte om oss, det handlar bara om honom. Första Petrusbrevet säger en intressant mojäng. Den säger att äktheten i vår tro är långt mer värdefullt än guld. Här handlar det inte om att tron är det värdefulla, utan äktheten i tron. Alltså att vi är oss själva, transparensen. Det handlar inte alltid om att vi ska vara så duktiga, utan handlar om att vi ska vara oss själva. Jesus säger att om vi har tro som ett litet senapskorn så kan vi förflytta berg. Och nu måste jag erkänna att jag har läst kyrkohistoria en del. Och inte läst ett enda ställe där en enda kristen kyrkofader eller apostel eller munk eller Moder Teresa har flyttat något berg. Så antingen handlar det om en symbolik och Jesus tyckte om symbolik. Det är klart att vi kan be och det händer saker. Men jag tror framförallt handlar det om att vi oss själva inte kan ha denna tro. Utan tron kommer från Gud och den ges till oss i nåd. Så att vi genom denna tron som kommer från Gud kan göra saker för Jesus. Det blir en stor lättnad för mig att leva i tanken på att tronen går från Gud. På samma sätt som frälsningen en går från Gud. Det är inget jag behöver pressa fram utan det är något som jag kan ta emot. Jag har märkt att något av de märkligaste och mäktigaste övernaturliga stunderna man har varit med om har hänt. De har varit mänskligt knäckt, förtvivlad och bara satt sitt hopp till att det finns en Gud som kan gripa in och göra någonting. Minst för ett par år sedan, man måste vara ärlig i kyrkan, om inte man får vara det så vet inte vart vi ska ta vägen. Jag minns en par år sedan, min fru hade fyllt 30 år. Jag och hon leva. Och jag hade igen gjort bort mig. Och typ kämt ut mig på hennes födelsedagskalas. Och såra henne ganska mycket. Eller inte ganska mycket, otroligt mycket. Egentligen borde jag sova på en soffa på Antarktis. Men av något fick jag nog sova i eget rum ändå. Så såra henne och i min kötsliga som man är, som jag är, så tycker jag alltid att alla andra fel med har rätt. Jag vet inte om ni känner igen er, men här är jag. Och så var man där då, att såra sin fru. Den man borde minst av allt såra. Och saken var ju dålig i sig, men till saken hör då att det var en lördag kväll och så blev det söndag morgon och jag skulle predika i Nykarleby. Och vi vaknade och jag var ännu en sårad fru och jag var ännu lite bitter och tyckte att hon har fel. Och så skulle jag fara iväg och vi var ännu oförsonade när jag körde iväg från Vasa. Plockade upp min vän Benjamin som skulle följa med mig dit Och jag muttrar på där då, som man gör. Citerar typ tredje Mosebok. För sig själv där i hjärtat. Och så kör vi och jag bara känner ännu att jag sa det till Benjamin, jag kommer inte att kunna predika. Hur ska man kunna predika om man lever i oförsoning? Ganska svår ekvation i alla fall för mig. Och så kör vi och så minns jag ännu den händelsen när vi närmar oss Orvais, Gud välsigna Orvais tydligen. Och så kommer det någonting över mig där jag bara inser hur dum jag är. Ibland behöver man en sån uppenbarelse. Och jag bara inser att nu behöver jag verkligen be om förlåtelse vad jag har gjort. Så jag tar telefonen, jag ringer Julia och så bara ber om förlåtelse för vilken idiot jag hade varit. Och förstört hennes 30-årskalas. Och efter att känna mig som världens dummaste, mest, ska jag säga, poängen för att jag ska kunna vara både predikant och pastor på minus Kelvin 273-15 grader. Alltså det var inte mycket värme inom mig alls. Men jag kände mig så tom, ensam och knäckt. Så sa jag till Benjamin, nu när jag predikar kommer jag ha en av mina bästa predikningar. För nu är jag så knäckt att om det ska gå så måste jag bara vara beroende på den heliga ande och Guds kraft. Och det var märkligt när jag ställde mig upp i Nykarleby och ska tala så märker jag mitt allt vilken enorm kraft det är. När jag säger det, sällan det som man måste vara glad när det hänt någon gång i alla fall. Att det var som att Gud själv gjorde någonting genom en. Och jag minns det kom profetior, det kom syner, det kom det ena och det kom det andra. Och så tänkte jag på efteråt, varför är det så här? Jo, för nu satt jag en stund där jag var svag och han fick vara stark. Han fick göra någonting och jag fick bara vara ett redskap för det han ville göra. När det inte handlade om mig utan bara om honom. Och det är väl så det alltid borde vara. Paulus påpekar, både intressant och teologiskt ganska kryptiskt, att han hade fått en törntagg av fienden själv. Som kontinuerligt ställde till det för honom, så att slår honom i ansiktet. Det låter inte som någon bra törnetagg det. Teologerna tvistar och filosoferar vad den här törnetag ska kunna vara, men man vet inte med all säkerhet. Men det vi vet är att Paulus ville inte ha den. Vi måste förstå då vad Paulus ville ha, och han citerar innan, det är nöd, ångest, misshandel, förföljelse. Alltså var det troligen någonting för honom värre än just det där. Och så ber han till Gud, ta bort den där törntaggen. Men svaret kom, och ibland behöver vi höra det svaret, tror jag, från Herren. Guds nåd var nog för Paulus. Och nu måste vi förstå det intressanta i att stå att attacken kom inte från Gud, utan kom från fienden, från Satan, från djävulen. Men vad Gud gjorde var att inte han ens tog bort attacken. Utan han lärde Paulus att Guds kraft går över den här attacken, denna prövning. Paulus summering av situationen var i varje fall att Guds kraft, genom den här fiendens försök att få någon på fall, så ledde det med att Guds kraft blev ännu starkare över Paulus. Så vad fienden försöker tänka och förstöra för honom, det ledde egentligen till att Paulus blev ännu mera på gång för Jesus. Och det är väldigt trösterikt för oss som kämpar och ifrågasätter oss själva och tycker vi är misslyckade var och varannan dag. Jag talar mest om min egen biografi här. Men man tänker så ibland. Och så kanske det är bara en möjlighet än en gång för Gud att säga att min nåd är dig nog. För din kraft fullkomnas i din svaghet. Och så blir man ju lite alert igen. Pojkspoling man är. För Paulus, som jag redan sa det, så ville hellre att Guds kraft skulle vila över honom än att alltid hela livet för honom skulle vara perfekt. Han gladde sig mer över att ha den heliga ande än att till och med ha det bra i livet. Tänk på det. Hur är det med oss? Väljer vi hellre ett bra liv och mindre Gud? Eller ett bra liv med Gud, men där världen svajar? Paulus tror jag skulle byta bort det mesta av världens begär. Vi sjöng ju det Ibland sjunger vi och är ivriga, men tänker på vad vi sjunger. Världen har ingenting som jag på något sätt behöver. Alltså, jag tycker om Berlin är munkar. Alltså, det finns ibland saker i världen som man bara på något sätt börjar frågasätta sig själv. Hur är det egentligen här inne? Och man på något sätt måste omvända sig och ha sig från det där. Men då Paulus var svag och slagen, så tycktes hans beroende av Gud och hans liv växa. Och tänk om vi skulle få lite mer av det i oss. Där Guds liv får växa inom oss och hans kraft får bli mer påtagligt genom oss. Många av oss har ju våra törnetaggar, utmaningar och svårigheter. Jag menar, jag pratar ju varenda vecka med människor som de kämpar och det kamp och det elände. Vi ska ha stor respekt för alla människor som kämpar. Vi älskar ju dem. För alla går igenom svårigheter. Det tror jag. Men vår utmaning som är för oss många gånger, vi har en tendens att lägga på en mask och ett skal för att visa världen egentligen. Vi vill hellre att världen ska visa att vi ska vara starka inför världen än att vi är starka inför Gud, om man får vara lite ärlig. Och tro, det här är nu bara min enkla tolkning. Jag tror att om vi vill vara stark i världen så går vi miste om den kraften som finns hos Herren. För det handlar inte om, för Paulus säger det, att ska vi vara alla människor till lag så kan vi inte vara Guds tjänare. Och jag funderar många gånger på vad vi har vinna på när vi lever med dessa masker och fasader. Vad vinner du på att leva med dina masker? Det är klart att ibland kan vi gå igenom faser som inte vi vill att hela världen ska se. För det kan vara tunga saker att tala om och bearbeta. Men många gånger så tror jag att ditt liv blir bättre om du ska vara 100% äkta. Låt ditt autentiska liv bli en spegelbild hur Guds nåd och kraft är i rörelse. För då du är svag, då är han stark. 10 år sedan, som många av er känner till, fick jag den här diagnosen som vände upp och ner på mitt liv. Då efter ungefär nästan 1 års undersökningar och alla möjliga tankar folk hade om en, och besök hos läkare många gånger, så konstaterades du att jag hade fått den här trigeminusneuralgisjukdomen. Och jag minns ännu när jag cyklade hem från neurologen och jag grät. Och jag slängde mig på sängen i bestörtning. Trigeminusneuralgi, för ni som inte känner till det, är en enligt då läkarna obotlig sjukdom som enligt, och nu citerar jag, orsakar den bland det svåraste smärtan människa kan uppleva. Och att få en sån nyhet, det är inte bara halleluja, utan det är lite mera aj än halleluja på det sättet. Och jag tänkte för mig själv när jag där och grät i Vörostans lägenheten var, att skulle mitt liv nu handla om ett liv i plågor och långa, långa tider av elände. Och jag ska säga att den här sjukdomen, jag tycker är någorlunda transparent, det är en stolthetssak kanske i mig, men jag tycker jag någorlunda försöker i alla fall vara transparent. Men samtidigt, den här sjukdomen är ingenting som man gärna visar upp för allmänheten på grund av just den här väldigt svåra smärtan som den medför. Jag minns alltid det var svårt där hemma när de här attackerna kom och Julia var hemma och man på något sätt bara vred sig av smärta. Det är inte så jätteroligt när man just är där i de stunderna. Men tro det eller ej, efteråt ska jag säga så här, det är bara min egna reflektion över mitt liv. Så tror jag att den här smärtan är kanske den bästa bibelskola jag gått på. Kanske den bästa teologikurs jag deltagit i. Och kanske det bästa bönemöte jag fått ta del av. Hur kan man överhuvudtaget säga något sånt? Egentligen Naturligtvis inte för att ha någonsin uppskattat den här smärtan, det gör man ju inte. Men denna smärta har lärt mig två saker som jag annars inte skulle ha lärt mig. För det första så lärde mig förstå människorna runt omkring mig, deras utmaningar mera. När man själv gick igenom lite utmaningar. För det andra så lärde mig att älska livet som en gåva som Gud har gett mig. Och för det tredje som bonus så lärde det mig att Guds kraft och hans nådegåvor till och med kan vara i funktion trots att man är fullständigt nedkrossad. Alltså det är bättre för folk till helande när jag själv har gått igenom såna här perioder av smärta. Så Guds gåvor är inte beroende av min kraft utan det är bara beroende av Jesus. Naturligtvis är inte sjukdom och andra grymheter en välsignelse eller kommer från Gud. Så är det ju inte. Men jag tror att vi ska säga så här. Att Gud kan ta de här sakerna och övervinna dem. Och låta hans kraft vara verksam även i dessa perioder av utmaningar. Han kan ta detta svaga och visa sig stor och stark om vi ger honom den möjligheten och tillåtelsen. En berättelse i Bibeln jag tycker så jättevacker. Det är en väldigt lång berättelse också, typ 14 kapitel. Men berättelsen om Jakob. Herr Josef, förlåt. När Josef från början fick uppleva en kallelse från himlen. Med de här synerna, de med en massa kärvar och himlar och stjärnor som dansar på där. Och den från början fick han uppleva hur de människor egentligen som ge honom beskydd, omsorg. Familjen själv, som skulle vara det mest kärleksfulla, var de som vände sig mot honom i avundsjuka. Till och med i hat står det. De hatade honom ännu mer. Jag menar, hur kan man hata sin familj? Och så säljer de honom som slav. Lura pappa att pojken har dött. Jag menar, hur kan man utsätta en pappa för sånt? Att man hittar på att hans älskade son är död. Man gör ju inte sånt. Och Josef blir såld till Egypten för priset av en slav. Och när man väl kommer dit så går det ju bra. Men vad händer då? Jo, han blir ju utnyttjad av en kvinna. Som försöker ha honom då till sexuell omoral. Hopp i säng med honom. Han vill ju inte det. Och sitter hon på en historia så han slängs i fängelse. Och är där i x antal år. Och så kan han hjälpa en då. Och bli... Han har nog lite syner där, två stycken. Och en... Han tyder båda synen och det går som han har sagt till båda. Säger han till den ena, kom ihåg mig. Så det, han glöms bort. Som fortsättningsvis i fängelse. Jag menar, först blir han förrådd av det som ska betyda allra mest för honom. Slängd i en brunn och in i till Egypten som slav. Och sen i fängelse. Och när han gör gott och välsignar och har sig så blir det tycks bara gå sämre och sämre. Tills den dag då Herren själv upprättar honom. Och det, efter en liten stund då, så blir han ju faros högra hand. Alltså nästan den näst mäktigaste mannen på hela jorden. Och i princip räddar den dåtida världen från hungersnöd genom Guds ingripande genom honom. Intressant är då att Jakob sen... De träffas och de försonas, eller de träffas pappan och sen dör pappan. Och då får ju de här bröderna lite, vilket är helt naturligt och mänskligt, de får skrämselhicka. För nu tänker de, ja det är bara för att pappa har varit i liv så då har inte han vågat göra någonting, men nu är pappa död och nu ska han hämnas på oss och slänga ner eldklot eller egyptiska tigrar eller vad de nu ska göra. Och sen kommer det som jag tycker är så enormt fint. En av mina absolut vackraste verser. I alla fall en av dem. När bröderna kommer in för Josef och de är nervösa. Så säger de Josef till dem så här. Att vad ni hade tänkt ut till ondo mot mig, det har Gud vänt till någonting gott. Och det är det som är hoppet för oss. Att människor, vi är människor. Människor tänker ut dumheter. gör dumheten mot oss. Och ibland så tycker vi är så dåliga människor så vi inte ens värdiga att vara kristna bara för att människor har gjort oss illa. Låt inte någon annan än Gud få sista ordet över ditt liv. Låt inte någon annan få styra din framtid. Låt Gud få göra det. Låt han få komma och uttala sin välsignelse över dig. För ditt liv handlar inte om människors åsikter. Jag skulle inte vara pastor idag om jag ska höra vad människor har för åsikter om mig. Någon kom och sa till mig en gång att du kan inte vara pastor när du är så där svag. Jag menar, det är ju inte alls bibliskt. För man ska ju vara svag om Gud ska kunna bli stor. Och jag är hellre svag och gråter och visar mig svag och måste be om förlåtelse än att jag ska vara stark och inte beroende av Guds kraft. För när jag är hemma och tycker synd om mig själv, så vad jag gör när jag tycker synd om mig själv många gånger, jag slänger mig på sängen eller på soffan eller på golvet, så ropar jag till Jesus, var nådig mot mig. Låt mig vara mer hellre beroende av dig, av din kraft, än människors åsikter och handlande. Kära någon, vi behöver mer Guds kraft i oss och mindre mänskliga åsikter till oss. Kära vän, hör på det här igen. Då vi ödmjukar oss inför Gud, oavsett vad människor har gjort dig, vad de har gjort illa oss eller sagt till dig, så kommer Gud att vända dig till seger för hans rike. Gud kommer att ha sista ordet för dig. För det handlar inte om oss, det handlar bara om honom. Kära församling, låt oss bli en plats så vi får vara oss själva, både i glädje och i sorg. För det är när vi oss själva, upplever i alla fall, som Gud kan göra mest saker i oss och genom oss. David dansade i stor glädje, så att han dansade med all kraft i en linnefod, alltså en genomskinlig tyg. Ingenting jag rekommenderar dig vanligtvis att göra. Men när arken kom in i staden, det symboliserar att Guds närvaro på nytt var på väg in i Jerusalem. Då hände det någonting med David. Han blev så glad och till sig. Att han brydde sig inte. Han var ju kung över Israel. Och frun var lite nervös. Står så. Vilket jag förstår. Och så, det var inte inför människor dansade, utan inför Gud. Denna glädje måste vi kunna också tillåta i Guds församling. Är du riktigt glad och riktigt på gång, men var glad och var på gång. Jag tycker det är roligt att träffa glada människor. Var glad. Men på samma sätt så måste vi vara som David när Natan, profeten, kommer till honom och säger vad han har gjort för dumhet. Han har mördat, han har begått äktenskapsbrott och haft sig. Då står det att det kom en bestörtning över David. Han säger, jag har syndat mot Herren. Han beskriver det så fint i psalm 51, hur det läget är för honom. Jag menar, vem skriver psalmer om vad de har syndat? Jag menar, då är man ganska ödmjuk. Men då på något sätt har vi andra sidan av myntet. När vi är som mest nere i dödsskuggans dal och allting känns vara emot oss och ingen tycker om mig, så måste vi också kunna ha i vår gemenskap. Där Guds kraft får röra den som dansar samtidigt som den rör den som gråter. Och samma kraft i rörelse på samma gång. Kan vi inte få en sån församling där vi låter Gud vara Gud och vi oss själva? Låt ditt liv vara lika med Guds liv. Jag vet inte vilken törnetag som du kämpar med. Du kanske går igenom världens största prövning och utmaning. Du kanske till och med aldrig har berättat åt någon människa vad du går med om. Men jag skulle vilja att du skulle bli lite med dig själv i vår gemenskap. Och inte känna när du kommer till Sion, då ska du bli lite mer helig. En pastor berättade till mig att när han var liten och de skulle fara på möte, hans familj, hans pappa var då äldste broder, en annan församling i ett annat land. Och så kunde de ha världens fighter och stridigheter på gång där hemma. Och bara gnistrar de, ropar och härjar med varann. Mamma och pappa och barnen, fullt slagsmål. Och satt de sig i bilen och det var fullt slagsmål och man ropade och härjade och hade sig i bilen. Och så hände någonting konstigt religiöst fenomen när man steg ut ur bilen och så går in i kyrkan. Det kom det heliga pingstsmajlet. Och så var det ungefär 1,5 timme då man bara har frid, kärlek, helig kyss och sånt. Och så var man kärleksfull och glad åt allt och alla. Och så gick man ut i kyrkan, satt sig i bilen och så fortsatte slagsmål som ingenting hade hänt. Och man stred och man ropade och man härjade med varann och fortsatte så där. Vi kan ju ta det på ett sätt, kära vänner. Men tydligen ut att du tar alla dina slagsmål hit i församlingen med din familj. Du kan komma och tala med mig först. Om dem i så fall. Men vi kan inte heller bygga en församling där du är en person i kyrkan och en annan där hemma. För då kommer ditt liv att krascha förr eller senare. Och ditt liv är för bra för att det ska krascha. Ditt liv är för värdefullt för att du ska ha det på det sättet. Och Gud älskar dig för mycket för att du ska ha ett dubbelliv. Vi måste få bort det kristna dubbellivet, kära vän. Paulus säger, och vi går in i landning nu, kan vi få upp lovsångsteamet. Paulus säger i slutet av versen. Och då han har fått tag på Guds kraft så blev det en styrka för honom. Som till och med gav honom glädje i alla svårigheter. Denna glädje tror jag kommer till dig och mig. När du och jag låter Gud vara Gud. Och du och jag är vad vi är. Och jag tror att vägen till att uppleva Guds kraft på riktigt. Det sker genom förlåtelsens och omvändelsens väg. Precis som jag upplevde Guds kraft och liv så påtagligt i Karlaby. Eller då låg sjuk i sängen. På samma sätt kan du få göra det genom att du idag går in på ödmjukheten och förlåtelsens stig. Folk frågar mig ibland, eller inte vet om de gör det, men jag låtsas att de gör det. Att hur ska jag då bli svag inför Gud? Hur får jag tag på det livet? Jag tror att när du lever i förlåtelse och i omvändelse, då är du nära. När du visar inför Gud hur svag du är så att han får komma med sitt liv och sin kraft till dig. Då tror jag att du kan komma nära det livet som Gud har tänkt för dig. Gud vill att vi alla ska kunna erfara det livet som han har för oss. Vi är ingen kyrka för perfekta. Vi är en plats med människor som Gud vill beröra, älska, röra. Inte på grund av vad vi har gjort, utan för att han älskar oss. Och jag bara längtar att du idag ska bara få känna av den här kraften från Jesus. Att du ska få bara uppleva vad det innebär att vara älskad av Gud. Du kanske behöver gråta ut. Du kanske behöver be om förlåtelse till någon som du har sårat. Du kanske någon har sårat dig som du måste förlåta. Allt börjar med att du bara vänder dig till Gud och säger, här är jag, svag och bruten, hjälp mig. Jesus blev bruten för vår skull, för att vi som brutna ska kunna leva för honom. Ska vi be till Jesus. Herre Jesus, vi tackar dig Gud för din nåd som är stor och mäktig. Tackar dig Gud för din kraft och din kärlek som du har för oss. Hjälp oss idag Gud att förstå vad det är att vara dina barn.